Matteus 18, 17 och 18.
Och vi läser om ett kyrkotuktsfall i Korint i första Korintherbrevets femte kapitel och i andra Korintherbrevet 2:6-10. Och där ser vi att det var församlingen som agerade. Det är alltså det troende som har fått nyckelmakten, inte bara ett visst stånd, inte bara prästerna eller biskoparna. Nu finns det ju ofta också hycklare i församlingen, det vill säga sådana som vi inte vet om är falska kristna, för de har till det yttre en rätt bekännelse, men de kan vara skenbart rätta bekännare. Ja, då har dessa hycklare i egentlig mening inte nyckelmakten. Fastän de finns i församlingen och tar del i församlingens utövande av nyckelmakten, så har de egentligen inte den makten. De har egentligen inte rätt till den. Nyckelmakten i egentlig mening tillhör endast dem som har mottagit den helige ande, det troende, Johannes 20, 22, 23. Endast de som genom tron är ett konungsligt prästerskap och medlemmar i den osynliga kyrkan. 1 Petri 2:9. I våra bekännelseskrifter läser vi följande i traktaten om påvens makt och överhöghet, paragraf 24. Därför måste man medge att nycklarna tillhör inte en viss enskild person utan kyrkan, så som många synnerligen klara och säkra argument ger vid handen. Till då Kristus i Matteus 18 talar om nycklarna tillägger han: var helst två eller tre är församlade i mitt namn, och så vidare. Han överlämnar sålunda nycklarna i första hand och omedelbart åt kyrkan, så som också kyrkan för denna sak skull i första hand har rätten att kalla innehavare av nyckelämbetet. Därför innehar Petrus nödvändigtvis i dessa ord hela apostlakretsens roll, och därför tilldelar dessa ord inte åt Petrus något företräde eller överhöghet eller makt. Slut på citatet ur traktaten, bekännelseskrifterna sidan 345. Var och en ser ju att högkyrklighet, anglikansk kristendom och framförallt den romersk-katolska kyrkans lära är en helt annan. Så kommer vi in på nyckelämbetet såsom ordets makt. Nyckelämbetet är ordets makt, ingen annan makt utan ordets makt. Kristus har givit nyckelämbetet åt församlingen genom att han gav åt församlingen sitt ord. Genom att han överlämnar åt församlingen Guds ord, därmed ger han denna andliga makt, nyckelmakten, åt församlingen. Vi läser: det ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem, Johannes 17:8. Jag har givit dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom det icke är av världen, Johannes 17:14. Det är alltså ordet som överlämnas, och det, makten ligger alltså endast i ordet och aldrig vid sidan av eller utanför ordet. Och det är genom ordet som människor helgas eller föres till tro, Johannes 17:20. Och därför kan Petrus bruka uttrycket ordets tjänst om nyckelämbetet, det han har, ordets tjänst. Vi ska då helt få ägna oss åt bönen och ordets tjänst, säger han i Apostlagärningarna 6:4. Kyrkan har alltså ingen rätt att utöva världslig makt. Mitt rike är inte världsligt. Mitt rike är inte av denna världen, säger Jesus, Johannes 18:36. Och inte heller får kyrkan använda statens makt för att tvinga människor att ta emot evangeliets undervisning eller tvinga fram ett kristet levande. Vi vet att på den här punkten har man ofta syndat när man har blandat samman kyrkans makt och den statliga makten. Vi läser: våra stridsvapen är nämligen inte av kötslig art, Andra Korinthierbrevet 10:4. Och kyrkan får inte heller fängsla eller avrätta kättare. Det har ju skett när man har blandat samman kyrka och stat. I motsats till den romerska kyrkans anspråk, nämligen att påven har både det världsliga svärdet och det andliga svärdet, alltså både världslig och andlig makt, så lär vi att staten har det världsliga svärdet och kyrkan det andliga, det vill säga ordets makt. Och inte genom tvång eller böter, utan genom undervisning och överbevisning vinner kyrkan människor för Kristus och förmår dem att leva under honom i hans rike. Och det här ämnet behandlas ju utförligare i Augsburgska bekännelsens sista artikel, alltså den 28:e artikeln. Vilken omfattning har då nyckelmakten? Vi ska säga ett par ord om det. Nyckelmaktens omfattning och begränsning. Eftersom det är fråga om ordets makt, så bestäms omfattningen av denna makt av ordet självt. Så långt som ordet når, så når denna makt, inte längre. Kyrkan ska lära människorna att hålla allt vad Herren har befallt och endast vad Herren har befallt. Matteus 28:20. Det som Bibeln lär, befaller och lovar, det måste kyrkan lära, befalla och lova. Och bortom detta har kyrkan ingen makt eller auktoritet. Icke utöver vad skrivet är, heter det. Det var alltså nyckelämbetets omfattning och begränsning, nyckelmaktens omfattning. Så kommer vi till ordets huvudlära, eller kyrkans huvuduppdrag. Evangeliets kardinalsanning, det är ju att Gud har förlåtit alla människors alla synder för Kristi skull. Denna sanning är kardinalsanningen. Det är den som kyrkan ska förkunna, inte bara för några få, utan heter det för hela världen. Markus 16:15 och Lukas 24:47 använder uttrycken i hela världen, för allt skapat bland alla folk. Och kyrkan ska försäkra den ångerfulla, de ångerfulla syndare att de har full förlåtelse. Men kyrkan ska också hålla tillbaka förlåtelsen från obotfärdiga syndare så länge de inte ångrar sin synd. Johannes 20:23. Paulus skriver, Gud var i Kristus försonande världen med sig själv genom att inte tillräkna dem deras överträdelser. Och han har betrott oss med försoningens ord. Och Kristi vägnar är vi alltså sändebud. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Andra Kor 5:19-20. Eftersom kyrkan har mottagit evangeliet från Gud, försoningens ord, så har kyrkan därmed gudomlig auktorisation att förkunna för alla människor detta välsignade faktum. Att lika visst som Kristus fullkomligt har gottgjort för alla synder, så har Gud också förlåtit alla människor deras överträdelser. Och det är därför detta ämbetes mål och kyrkans uppdrag, att fullgöra för världen den syndaförlåtelse som Kristus har förvärvat. Att övertyga människor om att ta emot den, förlita sig på den. Låt försona er med Gud, ljuder ju inbjudan. Tro det. Kyrkan ska vidare säga till dem som inte vill ångra sin synd och tro på Kristus att de kommer att dö i sina synder. Ni kommer att dö i era synder. Johannes 8:24. Och kyrkan ska fullgöra sitt uppdrag då genom att predika evangelium. Predika evangelium för allt skapat. Markus 16:15. och genom att förvalta sakramenten, det vill säga heliga handlingar till vilka evangeliet är knutet, dopet och nattvarden och avlösningen. Matteus 28, 18-20, 1 Kor 11-25 och Johannes 20, genom att förlåta synder och binda i synd. Och vi läser i Augsburgska bekännelsen 28 artikel från den 5 paragrafen: nyckelmakten eller den biskopliga makten betyder befogenheten eller Guds befallning. Vad då? Jo, att predika evangelium, förlåta synderna eller binda i synden samt att förvalta sakramenten. Denna makt utövas endast genom att lära eller förkunna evangelium och genom att utdela sakramenten. Det må ske till många eller till enskilda, efter vars och ens kallelse. Ty genom dessa ting skänkes icke lekamliga, utan eviga gåvor, evig rättfärdighet, helig ande och evigt liv. Dessa gåvor kan man inte få annat än genom ordets och sakramentens ämbete, som Paulus säger: evangelium är en Guds kraft till frälsning för var en som tror. Bekännelseskrifterna sidan 82 följande. Alltså ordets och sakramentens ämbete, vad är det? Jo, det är evangelium som förkunnas och räckes åt oss. Ingenting annat. Och eftersom Gud själv erbjuder nåd och förlåtelse åt människorna i och genom nådens medel, och eftersom kyrkan har att förvalta dessa nådemedel, så kan den inte göra detta utan att samtidigt överföra dessa utlovade välsignelser åt människan. Det är omöjligt alltså att predika evangelium utan att predika syndernas förlåtelse och att förvalta sakramenten utan att erbjuda syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull alena. När man alltså i vår tid ofta talar om att vi måste ut med evangeliet, predika evangelium, och så sysslar man med helt andra ting. Man kommer med en ny moral, eller man predikar en social förändring. Då är det något helt annat. Nyckelämbetet är sålunda den makten och det uppdraget som Kristus gav åt sina troende på jorden. Att de skulle förvalta nådens medel genom vilka den heliga ande vill skänka människorna de välsignade frukterna av Kristi återlösning. Kristus har förvärvat syndernas förlåtelse och frälsning för alla människor. Och genom nådens medel skänker den heliga ande dessa välsignelser åt människorna. Inte genom andra medel, utan endast genom dessa medel. Och det är kyrkan eller det troende som har att förvalta dessa nådemedel. Det är alltså kyrkans makt och uppdrag. Och då ska vi gå in på makten att förlåta och makten att binda. Eftersom det föreligger många missförstånd när det gäller makten att binda och förlåta, så bör vi säga något ytterligare om det ämnet. Och då ska vi först tala om lösenyckeln. Vad menas med lösenyckeln? Ja, med lösenyckeln menas makten att förlåta synder, att avlösa eller absolvera syndaren, att förklara honom fri från skuld och straff. Och detta är inte en makt vid sidan av eller över den vanliga evangelieförkunnelsen. Absolutionen eller avlösningen är endast en särskild form av evangelieförkunnelsen. Vi läser i bekännelseskrifterna, apologin, artikel 12, paragraf 39. Nyckelmakten förvaltar och meddelar evangeliet genom avlösningen, där evangeliets egen röst ljuder. Det känns i skrifterna sida 194. Grundvalen för avlösningen, vad är det? Är det att prästen har en särskild förmåga att se in i syndarens hjärta, och på grund av vad han ser så kan han förlåta? Nej, Grundvalen är helt och hållet den allmänna försoningen eller rättfärdiggörelsen. Grundvalen är Kristi redan fullbordade och fullkomliga ställföreträdande gottgörelse. Inte till någon del också människans inställning eller frihet. Avlösningen applicerar den redan vunna syndaförlåtelsen till bestämda individer på ett mera direkt sätt. Just du är förlåten för Kristus skull. Kristus säger, om ni förlåter någon hans synder, så har det förlåtits honom. Johannes 20:23. Och om den kristna församlingen säger han, allt vad ni löser på jorden, det har lösts i himmelen. Matteus 18:18. Av dessa ord framgår att den kristna församlingen och den präst som handlar på församlingens uppdrag har makten och auktoriteten att förlåta synder. Och att de kan göra det, inte endast genom att säga till syndaren, Gud har förlåtit dina synder, utan också genom att mera direkt säga, i Guds namn förlåter jag dig alla dina synder. När kyrkan gör detta så handlar den inte i sitt eget namn, utan i Guds namn, som Guds språkrör och Kristi vänner. Varken kyrkan eller församlingens tjänare svarar för den faktiska förlåtelsen. Endast Gud kan förlåta synder. Kyrkan och tjänaren endast överräcker åt den enskilde Guds förlåtelse. Deras funktion är här endast instrumental. Om inte Gud först hade avlöst alla människor för Kristi skull och inte hade sagt oss det i evangeliet, andra Kor 5:19, ja då kunde ingen människa på jorden avlösa en syndare. Kyrkans avlösning grundar sig alltså på Guds allmänna avlösning, Guds allmänna absolution. Och av det skälet är den lika giltig och viss också i himmelen, som om Kristus själv handlade med oss, som om du hörde Gud själv tala till dig, jag förlåter dig din synd. Absolutionen är därför inte tomma ord, utan en verklig förlåtelse. Men de som lägger till grund för avlösningen någonting hos människan, de kan ju aldrig vara vissa om dessa ord, vara vissa om avlösningen eller förlåtelsen. Och det gäller om såväl katolicismen som pietismen. Man kan inte vara säker, man kan inte vara viss om förlåtelsens faktum. Liksom evangeliets löfte så är avlösningen ovillkorlig och alltid sann. Det är inte i den mån eller under vissa förutsättningar, utan den är ovillkorlig och alltid sann. Pietismen säger, det är hemskt att höra att ni lär att avlösningen är ovillkorlig. Att syndaförlåtelsen är ovillkorlig. Det finns ju villkor som vi måste uppfylla först. Nej, avlösningen utsäger ett faktum och tillämpar detta faktum på den enskilde. Det är ett faktum även om vi förkastar det. Men ve oss om vi förkastar detta glädjerika faktum. Denna förkastelse, denna otro, det betyder vår eviga död och eviga förtappelse. Om man personligen kommer att ha nytta av avlösningens faktum, ja det beror på tron. Till det glada budskapet har vi mottagit, heter det, såväl som det, men för dem blev det löftesord de fick höra till inte gagn, eftersom det icke genom tron hade blivit upptaget i dem som hörde det. Hebreerbrevet 4:2. För att få avlösningens tröst så måste man tro den, ta emot den. Vi läser i bekännelseskrifterna, apologin, artikel 12, paragraf 40. Då Gud i sanning levande gör genom ordet, meddelar nyckelmakten verkligen inför Gud syndaförlåtelse i enlighet med det ordet, den som hör er, han hör mig. Därför bör vi tro dens ord som meddelar avlösningen, alldeles så som vore det ett ord som kommer från himmelen. Det känner för skrifterna, sidan 194. Och i samma artikel, paragraf 62. Vi kan inte förstå hur den kan sägas mottaga avlösningen som inte är övertygad om sanningen av densamma. Vad annat är detta, att icke vara övertygad om sanningen av avlösningen, än att anklaga Gud för lögn? Om hjärtat tvivlar, så menar det att det som Gud lovar är ovisst och grundlöst. Bekännelseskrifterna, sidan 198. Och i samma artikel, paragraf 88, heter det: det är Guds befallning och evangeliet självt att det ska vara fast och visst övertygade om att synderna förlåtas dem. Varför då? Av nåd, för Kristi skull, och icke tvivla på att det får förlåtelse. Om någon tvivlar, så beskyller han Gud för att med sitt löfte tala osanning. Som Johannes säger, vi lär att evangeliet innehåller fodran på denna trons visshet. Men motståndarna lämnar samvetena i ovisshet och tvivel. Bekännelseskrifterna, sidan 203. Och jag måste ta ett citat till ur samma artikel 12 i apologin, paragraf 95. Vi och vår sida visar samvetena bort från lagen, hän till evangeliet, och bort från förtröstan på egna gärningar till förtröstan på löftet och på Kristus. Emedan evangeliet för oss framställer Kristus och utlovar syndernas förlåtelse av nåd för Kristi skull. Genom detta löfte bjuds vi att förtrösta på att vi för Kristi skull, men icke på grund av vår egen ånger och kärlek, är försonade med Fadern. Ja, det var paragraf 76. Och i paragraf 95 så står det: tron på löftet innebär medvetande om att Gud förlåter oss av nåd för Kristi och sitt löftes skull, men icke på grund av våra gärningar, vår ånger, vår bekännelse eller våra tillfyllestgörelser. Ty om tron förlitar sig på dessa gärningar blir den snart oviss, emedan det förskräckta samvetet ser att nämnda gärningar är utan värde. Bekännelseskrifterna, sidan 201 och sidan 205. Du förstår alltså hur allvarligt det är när man gör om inte förlåtelsens faktum, av den anledningen att det är ju många människor som inte tror det. Och eftersom många inte tror och går till helvetet, så lär man då finns det alltså ingen säker och helt viss förlåtelse att ge bara för Kristi skull. Utan det måste ju vara dels för Kristi skull och dels i den mån du är ångerfull och from och troende och förnyad. Men säger bekännelseskrifterna som vi läste, då blir allt osäkert och oviss. Den tro som leder till förnyelse och goda frukter och kärlek, det är den som är helt viss om avlösningens ord. Som med fullt förtroende och visshet litar på att det Gud har sagt är sant. Inte för min skull, utan för Kristi skull allena. Så hinner vi att säga också en del om bindenyckeln. Vi har nu talat om lösenyckeln. Men vad lär då skriften om bindenyckeln? Ja, med bindenyckeln menas makten att binda i synden. Kristus säger, om ni binder någon i hans synder så har han bundits. Johannes 20, 23. Och i Matteus 18, 18. Allt vad ni binder på jorden, det har bundits i himmelen. Vi vet ju att särskilt inom pietismen så har såväl löse som bindenyckeln kommit ur bruk. När grunden för förlåtelsen till en del läggs i människan, så blir ju lösenyckeln oviss. Men bindenyckeln har ju ännu mer kommit ur bruk. Man vet inte vad man ska ta sig till med dessa ord av Herren Jesus Kristus. Om ni binder någon i hans synder, så har han bundits. Allt vad ni binder på jorden, det har bundits i himmelen. Och så går man i regel helt förbi Bibelns lära om bindenyckel. Ja, att hålla kvar synder eller binda någon i dem, det betyder inte att Kristus inte har gottgjort för dessa synder och att de därför ännu inte är förlåtna inför Gud. Bibeln lär ju klart att Gud inte tillräknar världen deras överträdelser. Andra Kor 5:19. Se Guds lam som borttager världens synd. Och vi läser att Gud förklarar den ogudaktige rättfärdig. Romarbrevet 4:5. I Guds domstol och hjärta är också den obotfärdige synder förlåtna. Det finns förlåtelse för alla människor. Men denna förlåtelse som fritt och av nåd alena överräckes i evangeliet och i avlösningen, den är avsedd att bli trodd, att bli mottagen i tro. Romarbrevet 1:17. Den kan inte tillägnas på något annat sätt än genom tron. Romarbrevet 3:28. Obotfärdigheten, avsaknaden av denna tro, innebär ett förkastande av Guds ord och Guds nåd och löfte, som därför blir till intet gagn. Man gör Gud till en lögnare. Man tror honom inte. Man förkastar förlåtelsen. Och sålunda utestänger den obotfärdige och otroende sig själv från den allmänna förlåtelse som Gud har proklamerat. Han är lik den man som sätter sig framför ett dukat bord, men som inte vill äta. Den framdukade maten, den finns där, men den blir honom till intet gagn. För en sådan person ska kyrkan förkunna att fastän det finns en syndaförlåtelse också för honom, så är han för sin otros skull bunden i sin synd. Han ska dö i sin synd. Han är i avsaknad av förlåtelse. Att hålla kvar i synden betyder sålunda att förkunna ett visst faktum. Ett faktum som föreligger även om denne obotfärdige och otroende aldrig får höra att han är bunden i sin synd. För att en sådan person nu inte ska inbilla sig att han har förlåtelse fastän han är obotfärdig, har kyrkan fått rätt och makt att formellt och officiellt binda den obotfärdige i hans synder. Allt vad ni binder på jorden, det har bundits i himmelen. Om ni binder någon i hans synder, så har han bundits. Men kyrkan får naturligtvis inte bruka nyckelmakten godtyckligt. Det måste vi stryka under. Kyrkan får inte bruka nyckelmakten godtyckligt. Kyrkan ska noggrant följa Jesu undervisning att förlåta botfärdiga syndare och binda det obotfärdiga i synden, så länge de inte ångrar sin synd. Objektivt föreligger redan förlåtelse för alla människor. Men är det så att man inte erkänner och ångrar sin synd och inte förlitar sig på Kristi förtjänst, ja, då förkastar man ju syndernas förlåtelse och är bunden i sin synd. För sin otros skull ska man dö den eviga helvetets död. Och därför ska den enskilda avlösningen endast ges åt dem som gör bättring, det vill säga ångrar sin synd och förlitar sig på Kristus. Vi ska inte kasta pärlor för svin, heter det. Gör därför bättring och omvänd er så att era synder blir utplånade. Apostlagärningarna 3:19. Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du, Gud, icke förakta. Saltaren 51, vers 19. Och Paulus sa till hedningarna att de skulle ångra sig och vända sig till Gud. Apostlagärningarna 26, 20. Och fast en fångvaktaren får höra, tro på Herren Jesus så blir du med ditt hus frälst. Apostlagärningarna 16, 31. så säger Jesus till judarna: om ni inte tror att jag är, skall ni dö i era synder. Johannes 8:24. När David ångrade sin synd, ja då avlöste profeten Natan honom. Andra Samuelsboken 12:13. Av dessa texter är det alltså tydligt att synder skall förlåtas dem som ångrar sin synd, men hållas kvar för dem som förblir obotfärdiga. Och när kyrkan på detta sätt handlar med syndare, så är hennes handlingar också giltiga i himmelen. Matteus 18:18. Men när kyrkan inte följer Guds ord, utan istället handlar i strid med ordet, förlåter en obotfärdig hans synder och håller kvar en botfärdig syndare i hans synd, ja då är sådana handlingar inte giltiga, därför att de är vid sidan av ordet. Och som vi sa förut, kyrkan har ju ingen makt vid sidan av ordet. Den botfärdige syndaren får syndernas förlåtelse trots vad kyrkan har sagt. Och den obotfärdige syndaren är bunden i sin synd, även om kyrkan skulle vara irrlärig och 100 gånger om avlösa honom hans synder. Och så hinner vi börja lite grann på ämnet kyrkotukt, som hör ihop med detta löse- och bindenyckeln. Nyckelmakten innebär också att kyrkan måste utöva kyrkotukt. Kyrkan måste utöva kyrkotukt. Ingen församling får tolerera offentlig undervisning av falsk lära i sin mitt. Sådant är till skada för själarna, det är en surdel som fördärvar. Matteus 7:15, 1 Johannes 4:1, Titus 1:9-14, Titus 3:10 till exempel. Och alla uppenbart ogudaktiga, alltså som för helt öppet och tydligt ett ogudaktigt liv. Om en sådan medlem i församlingen framhärdar i sin synd, i sitt ogudaktiga levande eller i falsk lära, så måste han ställas utanför församlingen. Matteus 18:15-17, 1 Kor 5, Galaterbrevet 6:1, Jakob 5:19-20. Som medlemmar i Kristi kropp så måste vi ha omsorg om varandras andliga väl. På frågan, ska jag ta vara på min broder? Är svaret ja. Av kärlek till en broder som far vilse skall församlingen försöka upprätta honom. Galaterbrevet 6:1. Av kärlek till dem som kan ha vilseförts av hans dåliga exempel måste församlingen förmana honom. Vi läser i 1 Timoteus 5:20, men begår någon en synd så skall du inför alla förehålla honom den, så att också de andra känner fruktan. Fast det inte alltid blir möjligt för en församling att fullfölja ett kyrkotuktsfall ända till exkommunikation, så hör det likväl till nyckelmakten att församlingen försöker göra det. Om all förmaning förklingar ohörd och den felande framhärdar i obotfärdighet. Lyssnar han inte heller till församlingen, så vare han för dig som en hedning och en publikan. Matteus 18:17. Den som är utanför, det vill säga de som inte tillhör församlingen, de som är i världen, de ska Gud döma, men ni ska driva ut från er den som är ond. 1 Kor 5:13. Och i bekännelseskrifterna heter det, apologin 11, paragraf 4, uteslutning från sakramentsgemenskapen proklameras hos oss för det uppenbart lastbara och för dem som föraktar sakramenten. Detta gör vi i enlighet med både evangelium och gamla kyrkliga stadganden. Bekännelseskrifterna, sidan 187. Och det heter i Schmalkaldiska artiklarnas tredje del, artikel 9, det mindre bannet, som är det rätta kristna bannet, innebär att man icke låter uppenbara och obotfärdiga syndare komma till sakramentet eller annan kyrklig gemenskap förrän det bättrar sig och upphör med synden. Markaliska artiklarna, bekännelseskrifterna, sidan 334. Och då ska vi nästa gång närmare tala om hur kyrkotukten ska gå till. Skriften säger nämligen mycket tydligt hur kyrkotukten ska gå till. Och jag ska nämna kort något innan vi slutar. Så långt det är möjligt så bör församlingen och prästen förmana i den ordning som Jesus lär i Matteus 18, vers 15 till och med 18. Och den texten bör ni ju ordentligt studera. Jag tror ni känner igen den. Om en broder har syndat mot dig, så ska man först, om det inte är offentligt känt, enskilt förmana honom. Och sedan, om man ändå inte rättar sig, ta med sig någon ytterligare, gärna någon som han har förtroende för. Om man ändå inte överger sin synd utan framhärdar, så ska man säga det till församlingen. Och församlingen ska undervisa, förmana honom. Om man ändå inte lyssnar och överger sin synd i lära eller liv, så måste församlingen proklamera att han är en hedning. Han står utanför Kristi kyrka, Kristi osynliga kyrka. Obotfärdigheten inför det klart uppenbarade utesluter, utsläcker tron. Medvetet trots emot Guds klara ord kan inte stå samtidigt med tron. Och när inte tron längre finns, ja då finns man inte längre i Kristi osynliga kyrka. Och då ska församlingen på jorden, den synliga församlingen, säga: du är en hedning och en publikan. Och detta för att han om möjligt ska räddas, förstå hur allvarligt det är att trotsa Gud och hans ord. Detta ska vi nästa gång mera i detalj gå igenom, så att vi tydligt ser vad Bibeln säger om hur kyrkotukten ska gå till. Och därmed så får vi sätta punkt här ikväll.